Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Då säger jag välkommen till Dansmusikpodden och jag, det är Mats som är här solo denna vecka. Össe är på solsemester och har det bra. Men det här fixar vi ändå, tänker jag. Och jag tänkte börja tipsa om Patreon eller Swish om man vill supporta oss. Det uppskattar vi mycket. Vi behöver betala vår studiohyra. Patreon.com/dansmusikpodden. Eller Swish-nummer som du hittar i avsnittsbeskrivningen. Och tack till er som supportar. Det betyder jättemycket. Men without further ado säger jag hej, Hans Ek.
Hej.
Hej, hur mår du?
Jag mår bra, tack.
Vad härligt att höra. Dirigent och arrangör skrev jag.
Ja,
är det bra. Ja, precis. Och inte arrangör då som jag tror de flesta kopplar arrangör till i klubbvärlden liksom. Så det är inte så att du arrangerar så mycket klubbar.
Nej.
Utan du arrangerar musik.
Ja, exakt.
Exakt. Och sen tror jag att man, måste man säga dirigent? Eller
man måste inte, det är väl så det brukar sägas kanske.
Dirigent?
Men, ja.
Mm, i branschen?
I dirigentbranschen, precis.
Just det, lite som arkitekt grejen också. Nej men precis, jag är ju novis inom ditt fält. Så jag ber om ursäkt på förhand för dumma frågor och liksom okunskap.
Ja, det finns inga dumma frågor.
Det får vi se. Jag kanske förbluffar dig. Mm. Men vi får se. Nej, men du har jobbat med massor av olika projekt och namn. Jag skrev upp Sara Larsson, Lalle, Veronica Maggio. Massor av olika symfoniorkestrar, Polarpriset, filmmusik, etc.
Mm.
Ungefär så, va?
Ja, typ.
Och jag, när man liksom läser om dig och hör om dig, så är det mycket som, tycker jag, känns liksom, ja men, nyskapande, nytänkande, lite gränsöverskridande. Tror att liksom, jag delar den bilden med andra?
Det kanske du gör, absolut. Sen, vad ska jag säga, jag tror att min ambition kanske har varit att det just ska vara liksom gränsöverskridande. Jag tänker att man, som alla musiker, man sysslar med den musik man tycker om. Mm. Och så försöker man få till att framföra den. Och det är väl det att, i och med att jag jobbar med symfoniorkester, som gör att det per automatik det upplevs kanske som gränsöverskridande. Fast jag tänker bara rent musikaliskt att jag vill syssla med den musik som, vilket projekt det nu är som vi håller på med. Det är inte att jag ska blanda in något, någon, ska säga, klassisk tradition egentligen i det.
Nej, precis. Nej, men för det du gör gränsar väl ofta mot, ja men, andra genrer, kanske mot pop mycket och så liksom.
Precis.
Men din bakgrund är klassisk skolning, eller hur?
Ja, det är väl både och. Det är ju dels det. Jag spelade fiol från början och jag gick på musikskolan på fiol till att börja med. Men jag spelade även elbas, spelar mycket band och sådär. Så att det har väl varit med att syssla med musik från olika håll, liksom hela vägen.
Ja, men jag förstår. Och jag tänker mig så här utifrån att liksom sysslar man med, ja men som dirigent eller liksom inom den klassiska musiken, så känns det som att det finns mycket traditioner. Så tänker jag att det kan vara i många olika liksom bubblor eller skrår eller hur man ser det. Mm. Är det så där också, eller upplever du att det finns öppenhet för till exempel det du gör?
Ja, det behöver ju inte vara någon motsättning det där egentligen. Utan det som är väldigt fint med symfoniorkestret är att de har en enorm repertoar. Alltså de sysslar med musik från 500 år tillbaka fram tills idag. Och det som kanske har varit en del av min ambition har varit det att jag tycker att den nutida repertoaren behöver byggas på med lite mer musik än det,
just det
som de kanske brukar göra. Och det är väl då de här projekten har kommit till.
Just det. Och bara för att så här, ta det från grunden. En symfoniorkester är en större orkester med olika segment. Och
ja, hur det kan man säga. Det finns ju så här lite flytande gränser mellan vad som är en kammarorkester. Eller, det finns ju massa olika beteckningar. Så där. Men om man säger en symfoniorkester är ju 70, 80, 90 personer. Och det är fördelat mellan de som spelar stråkinstrument, brassinstrument, träblås, slagverk. Och det brukar finnas någon harpa med också.
All right. Och det är symfoniorkestrar du oftast jobbar med?
Ja.
Och det kan vara olika då beroende på projekt eller?
Ja, det är olika orkestrar. Ja, absolut.
Men visst, jag läste om att du hade en egen liksom, grupp.
Ja, jag har en kammarensemble får man säga. Lite mindre då. Vi är 20 personer. Goda vänner som vi har jobbat ihop i massa olika sammanhang sedan lång tid tillbaka. Så den heter Modern Fantasias.
Okay.
Så vi har gjort en hel del olika projekt.
Mm. Spännande. Och då kanske någon undrar varför du sitter här va, i Dansmusikpodden.
Ja.
och då, ja, men jag har hört talas om dig via Dance Music Symphony. Vilket då, ja, men, jag berättar själv vad det är för någonting tycker jag.
Ja, det är alltså ett stycke, det är nästan, ja, det är väl 50 minuter långt, som är som tre remixer på dansmusik från kanske 20 år tills då den skrevs, som var 2014.
Okay. Mm.
Fram till dess. Så ja, och den är liksom byggd på något sätt som en symfoni då, med tre olika satser med tre olika karaktärer liksom.
Just det. Men varje sats då innehåller flera låtar och spår eller hur man säger.
Ja, det är som en remix då, varje sån här sats som färdas mellan olika musik liksom.
Just det. Och då skriver jag upp några av liksom de akterna som tolkas. Och då är det, ja, men bland annat Swedish House Mafia, Avicii, The Knife, Faithless, Massive Attack, Nina Kravitz, Skrillex, Underworld, Energy 52, Daft Punk. Det var många nu jag läste upp.
Ja.
men det är väl totalt, ja, 15 plus liksom det, tolkningar.
Ja,
eller vad man ska säga.
Ja.
Hur gjordes liksom urvalet med den bredden som jag ändå upplever att det är liksom?
Ja, alltså förfrågan kom från ett skivbolag som heter X5.
Okej.
Okay. Mm. Och producenten där, Daniel Howe, som också har jobbat som DJ. Vi diskuterade mycket och han gav mig massa musik att lyssna på. Jag hade egna förslag. Och så att vi höll på att bolla massa liksom, musik fram och tillbaka. Men det fanns väl en ambition att det skulle vara, liksom, täcka in ett lite större tidsspann i det här. Även om det är på något vis någon sån kronologi i remixerna. Men att ändå det skulle vara ganska bred repertoar.
Just det. Har du någon tidigare koppling till klubbscenen? Eller var det liksom...
Alltså inte klubbscen så. Jag har ju... Det som jag har växt upp med och som har betytt mycket för mig, det har ju varit så här Kraftwerk, Tangerine Dream och liksom i den elektroniska musikens barndom. Just på något sätt. Och Giorgio Moroder och lite sådär. Så att på något vis har, vad ska jag säga, det finns en väldigt så här grundmurad kärlek till vissa delar av det elektroniska som sådant liksom, från början. Och innan det här projektet gjordes så har jag ju gjort... till exempel Modern Fantasias, så har vi gjort Kraftwerk, Trans-Europe Express, den skivan gjorde vi på Södra Teatern i en konsert. Jag gjorde även konsert med Göteborgs Symfonikerna när vi gjorde Kosmische Musik, som var den här tidiga tyska experimentella elektroniska musiken. Okay. Liksom. Mm. Så att liksom, det är min bakgrund kan man säga. Men jag är alltid... Alltså, jag har alltid varit fascinerad av dansmusik som sådan. Men den är så speciell för att den är, ska jag säga, den är inte så solistfokuserad. Och den är inte så fokuserad heller kring tonsättarrollen eller låtskrivarrollen, utan den har liksom, det är andra kvaliteter som är viktiga. Och jag tyckte det var väldigt fascinerande att försöka översätta det här till orkester.
Just det. Och hur gör man det?
Ja, just det. Jo, det är ju, egentligen så är det ju bara det att man ska lyssna in det, försöka skriva ner det då, transkribera det till noter och sen försöka översätta det till akustiska instrument. Och ibland så är det enklare och ibland kan det vara jättesvårt. Mm. Men det är enormt fascinerande. Det är som ett forskningsprojekt att försöka översätta baklängesljud och samplingar och beats och sånt där. För att det är, med tanke på att man har så många instrument i en symfoniorkester, alla de speltekniker och kombinationer som är möjliga, så kan man komma väldigt nära. Och för min egen del var det ju ett pågående projekt som jag har, att försöka översätta andra spelsätt in i symfoniorkestern. Det elektroniska, ibland jag försökte översätta bluegrass gitarr, bara speltekniken och hur vissa instrument är stämda och sånt där. För att det liksom blir en, ge lite nytt blod, lite nya impulser in i orkestern, hur man skriver och sådär.
Liksom. Precis, så det är liksom, och det är du som har gjort det här, de här översättningarna liksom.
Ja.
Mm. Och det gör man utan då, alltså det är ingen kontakt med skivbolag och liksom beställa, vad vet jag, notblad, utan man utgår från låten liksom.
Ja, precis. Ibland, vissa sådana här projekt jag har gjort, då har man ju kunnat få ifrån en producent de separata spåren.
Just det.
Och det är ju enklare då, man får liksom stäms och så kan man gå in, vad är det där för ljud liksom som ligger där och det låter sådär. Men i det här fallet var det ju att försöka lyssna in originalinspelningarna.
Just det.
Sådär.
Men vad är, alltså, är ditt mål att få fram samma liksom, för grunden i den elektroniska dansmusiken är ändå dansen liksom, och det dansanta.
Mm.
Försöker du få fram, alltså, vill du ta med det, eller gör man liksom en ny tolkning utan en punchig kicktrumma och liksom det där?
Man kan ju inte, just den grejen är svår att ens försöka göra bättre. Men det finns vissa delar i dansmusiken, och just de här lite längre remixer och liksom, ska säga, i ett sorts energibyggande som finns liksom naturligt i en symfonisk tradition.
Mm.
Som symfoniorkestern är väldigt bra på, att bygga väldigt långa förlopp och bygga väldigt långa så här energibyggen.
Just det.
Och det var ju en grej som också var väldigt lockande i det här, för att jag upplevde att det fanns något som är symfoniskt i det här.
Mm.
Och så tycker jag det, märkte man väl på med Kraftwerk också, att det finns någon sån här nästan Beethovensk attityd till att man har en väldigt enkelt motiv, en väldigt enkel pusselbit, som en legobit, som man liksom upprepar mycket och den blir mer och mer monumental.
Mm.
Och den kombineras med olika lager, olika skikt och så här. Och så är det lite Beethoven. Det är liksom enkla motiv och sen så, som byggs och upprepas och liksom påverkas på olika sätt. Och sen så, det som från början är en liten fyrkant, är liksom en marmorpelare i slutet.
Mm.
Och det är lite liksom känslan som man får bland av dansmusiken, att de här enkla, väldigt tydliga delar som blir fullständigt laddade med energi till slutet.
Absolut.
Och det är liksom, den delen tänkte jag att man kunde också bidra med något, en ny grej till dansmusiken, att göra den just ifrån den symfoniska soundet sådär.
Mm.
Liksom. Men däremot, superkomprimerade kickbass-trummor och sånt där, det är inte så stor idé att ens försöka.
Ja, just det. För det är en 100% liksom akustisk översättning, ja, som är resultatet här.
Det är det. Sen är ju som alltid din inspelning. Det går ju via mikrofoner och mixerbord, så att man kan ju ändå påverka till viss del. Men alltså, jag har ju gjort den live ganska många gånger.
Mm.
Och då är det ju liksom, det är symfoniorkester.
Mm. Mm. Nej, men det är superspännande grepp. Och ja, men kul för dansmusiken att ta sig in lite, ja, men i andra arenor och så. En grej inom, om jag pratar inifrån liksom klubbmusiksfären, så kan ju folk vara väldigt så här, ja, att man pigeonholar in sig på sin del av liksom, ja, men jag lyssnar på Nina Kravitz, men inte på Avicii till exempel. De befinner sig i olika trum någonstans liksom. Mm. Men som du sa, det var en medveten satsning att gå på bredden, antar jag.
Jo, absolut. Det var ju ett önskemål från skivbolaget, självklart. Mm. Och det förstår jag. Men det som jag tyckte var, som jag alltid kanske har när jag ska skriva arrangemang i olika sammanhang, det är ju att man hittar ett eget projekt på något vis, under ytan av det hela. Och en del som jag tyckte var spännande att jobba med i just dansmusiksymfonin var ju det att det här med muta tracks, måste jag säga, att man har egentligen, bitvis är det ju väldigt många låtar som pågår samtidigt, men man liksom fejdar in och fejdar ut, och ibland behåller man någon del från någonting, vilket innebär att också identiteten luckras upp lite grann mellan låtar och sånt där. Där det inte är så att man blir så låst i att nu är jag bara i en Avicii-värld, eller, utan nu är man i en här en Skrillex-låt som går över i Apex Twin.
Just det.
Och så kan det liksom finnas lite korn kvar som ramlar över. Man kanske behåller någon bit från det gamla. Så att det liksom ynglar av sig och sprider sig liksom.
Just det. Mm, att det blir någonting eget.
Ja, ja. Precis.
Ja, det är jättefint. Men då ursprungligen den här idén eller beställningen eller vad man nu säger. Mm. Vad var syftet? Var det till en specifik tid och plats? Eller var det som ett koncept som man kan ta?
Det var nog bara det var ett skiv. Projekt helt enkelt. Så, att, okay. Så var tanken. Sen gjorde vi ju den, alltså premiären i samband med skivsläppet var ju på Bråvalla. Om det nu var, jag är faktiskt osäker om det var 2015 eller 2014.
Det, någonstans 2015, där i alla fall. Kanske var. Nej, det spelar ingen jätteroll, men där någonstans.
Ja. Mm. Ja. Så att det blev ganska snabbt en konsertproduktion, fast det inte var tanken från
början. Okej, okay. Jag tänkte att det var liksom en live-produktion till att börja med, men sen blev en skiva.
Nej, utan beställningen, det var lite annorlunda faktiskt. Mm. I varje fall om man är i orkestervärlden, att just att beställningen blir liksom till en skiva.
Just det.
Och sen blev det liksom konserter efteråt.
Just det. Men nu om man läser om den, så den presenteras ju, det känns som din produktion. Är skivbolaget fortfarande med, eller är det nu du som har tagit över?
Nej, jag tror att alltså skivbolaget var intresserad av att göra skivan, och sen vad som hände efter den var nog mer upp till mig.
Ja, det är ju jättespännande ju. Då kan den leva vidare.
Ja,
liksom.
Precis.
För den har ju spelats på olika platser. Kan du dra några exempel?
Alltså i Sverige har den ju spelats så solokorkester, men först var ju som sagt på Bråvalla där man har gjort den i på Malmöfestivalen, vi gjorde den i Bärvelhallen under pandemin på en sån här tv-konsert. Sen har den spelats i Frankrike, och den har spelats i Finland, Estland och i Norge. Ja, så den har varit runt lite grann.
Exakt, och den är fortfarande liksom, man kan requesta den. Och liksom,
ja, det går, absolut. Ja. Men jag lägger ibland, jag har försökt börja liksom bygga på den lite grann för att den man vill ju ha kanske lite nyare grejer med också. Så att det är väl kanske på gång att jag skulle göra en del till då. Nu har jag haft lite separata andra nummer med då. Men att det skulle finnas en mer uppdaterad sats med i den också.
Mm. Spännande att höra att den ändå lever.
Den lever, absolut.
Ja. Och vilka är publiken? Alltså i vilka sammanhang har den spelats? Och vilka är det som har kommit?
Det är faktiskt lite svårbestämt, för att det är en grej när man gör på festival, sådär, då är det ju en allmän festivalpublik och folk som går omkring och som upptäcker det kanske sådär som inte hade tänkt lyssna. Och,
just det.
Och sen när det är konserthusgrejer, då är det liksom, som det ofta blir när man gör den här typen av produktioner i ett konserthus, så har ju orkestern sin vanliga publik som kommer bara för att man är nyfiken att höra vad orkestern gör. Och sen är det de som är speciellt intresserade av precis den här musiken.
Just det.
Men i och med att det spänner över det är ju ganska stort omfång på det hela. Mm. Massive Attack, inte vet jag, är mitten på 90-talet. Mm. Eller
ja, den någonstans.
Och ja, fram till nyare grejer då liksom, så är det är ju mångas klubbande genom åren som
just det.
Finns.
Men man kan liksom tänka, uppskatta det både som liksom, ja men fan av liksom symfoniorkester och den musiken ända, ja men hela vägen till liksom hardcore clubbing, tänker jag att den ändå har.
Ja, och sen kanske det finns, man har väl alltid en sån här, vad ska jag säga, egoambition att liksom också just den här sammansättningen på det sättet som vi gör den här har ett värde i sig som inte är kopplat till att när saker och ting är gjorda, att det faktiskt hänger ihop som ett eget stycke. Och som jag sa inledningsvis där, att som jag tycker om orkestrarna, deras förhållningssätt till repertoar, att de kan syssla med väldigt gammal repertoar, de kan spela musik som är 70 år gammal eller som är helt uruppförande, och det är fortfarande en del av deras repertoar.
Just det.
Och att om det här på något vis kan ha en sån funktion att den skulle kunna spela som 10 år, även om den inte är helt up to date, så är det ändå det är kanske att stycket i sig har en enhet, och det, att den ger en musikalisk upplevelse för en publik om 10 eller 20 år också.
Ja, helt klart. Och liksom hur svårt är det att lära upp en symfoniorkester i ett sånt här nytt projekt?
Alltså, det är inte så att man lär upp.
Jag ska säga,
orkestrar är så, de är grymt skickliga på att liksom ta sig till ny musik och annan musik. Det är ju varje vecka liksom möts de av en par kilo tung nothög liksom, som ska plöjas igenom. Och ibland är det ju välbekant musik och ibland är det ju helt okänd. Men det handlar mycket om att jag har noterat den på ett sätt som de är bekanta med sättet den är noterad på. Sen får man ju förklara vissa grejer som kanske är annorlunda, som inte är, som är de här specifikt elektroniska grejerna som man försöker härma något. Så det är ju en sak. Men sen den stora utmaningen, som det alltid är om det är 80 personer som ska spela tillsammans, är ju timingen och beatet. Att det liksom ska vara så helt okuvligt.
Just det.
På något sätt. Det är kompromisslöst. Så.
Ja, jag läste någon äldre intervju med någon medlem från orkestern som tyckte att det var lite utmanande och nytt att förhålla sig till ett så stadigt stadigt takt. Helt
just
enkelt.
Det. Ja, även det är enkla. Det är ju en grej om man är ett band som spelar med klick och det är liksom 5 personer som spelar med en trummis, så är det ju lätt att hitta varandra där. Men om det är liksom 80 personer som sitter på en stor scen och det är väldigt långt emellan och så blir ju även, om man ska vara så disciplinerad, så blir det ju svårt även med enkla rytmer.
Ja, spännande. Och liksom målet har inte varit att få till en dansande publik här, eller hur liksom,
alltså, det är väl ungefär som ett sånt nyårskonserter på nyårsdagen där när de spelar Wienervalser. Det är liksom, det är konsertmusik, fast från början var det ju dansmusik liksom. Och en av mina inspirationskällor när jag höll på med det här, det var ju Stravinskys Våroffer, för det var precis 100 år sedan den skrevs när jag höll på med det här. Så att hans vad ska jag säga, rituella approach till rytm och liksom sån här urkraft som den musiken har, som också är dansmusik, det är ju ballett liksom. Det var också något som jag hade i tankarna när jag höll på med det. Men tanken ändå att det är konsertmusik i första hand, inte dans.
Har du kikat något på omvärlden? För jag vet att det finns lite olika projekt där ja, men, folk gör liknande grejer med olika teman ibland och sådär.
Ja, absolut. Ja, det ska jag kolla in. Det var någon grej vi gjorde i London, heter jag, nu minns jag inte riktigt.
Pete Tong hade någon sån Ibiza Classics.
Ja. Och när den var ju väldigt framgångsrik. Och då var det så att en orkester som jag jobbar ganska mycket med, som heter Metropol Orchestra i Amsterdam, de skulle göra en liknande grej. Så att jag var där och gjorde under Amsterdam Dance Event ett samarbete med Hardwell, holländsk DJ.
Yep.
Så att det var då ett projekt som heter The Global Revolution of the Dance, som liksom i hela elektroniska dansmusikens historia på något sätt. Och så slutar det med, och Hardwell var ju med liksom, och sen, men det slutar med hans egen musik så där, och olika gästartister och sådär. Så vi gjorde, det var en sån här megakonsert på Ziggo Dome i Amsterdam.
Ja, det är en stor arena,
mycket folk. Men den var ju, det var väldigt kul. Men det var ju samma grej, fast där var det ju liksom med backtracks, med komp och ja, det var ju, och riktig, alltså vi hade en timmes pyrotekniskt rep, kommer jag ihåg, bara för att orkestern skulle veta var bomberna briserade och sånt här. Så att den var ju väldigt teknisk, alltså både ljudmässigt och ljusmässigt, och det var som en NASA-uppskjutning liksom.
Just det. Jo, men hela, det finns ju en del av liksom dansmusiken där det är liksom, ja men det är standard med mycket pyroteknik och eld och liksom. Ja. Den grejen liksom.
Ja, det var kul att få uppleva det. Det var häftigt, det var det. Men det som jag tycker är häftigt med dansmusiken är inte den delen liksom, och inte, man har väl jättestor, jag vet inte, jag tror inte han håller på.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Men han var ju väldigt stor.
Verkligen, alltså. Ja. Det.
Och så, här, så att det var ju en, verkligen en sån här stjärna i mitten och... Men medan som jag upplever dansmusiken egentligen, det är liksom dansgolvet och det är liksom det där att det är inte fokuset på liksom det som sker på scenen eller på upphovsperson eller på någon speciell stjärna. Utan det har ju varit sådär lite som jag tycker är schysst, lite dolt såhär DJ och så något namn som är en pseudonym, featuring och så ytterligare en pseudonym och så vet man inte riktigt vad som rör sig bakom.
Nej, exakt. Det finns ju båda de delarna skulle jag säga. Alltså... Där liksom, ja, men gräsrotsscenen är väl precis så som du beskriver det. Liksom. Mm. Med mer fokus på att vara tillsammans på dansgolvet och bygga energi på det sättet. Och det är liksom den filosofiska delen av klubbkulturen som jag älskar.
Ja.
Sen har vi ju det som går mer mot arenor och liksom där DJs blir stjärnor. Liksom. Ja. Då är det absolut spotlights och pyroteknik. Så det finns ju de, det är de olika värdena. Liksom.
Men jag tycker det, även om nu... Dance Music Symphony är ju liksom en konsertgrej och inte dansmusik. Så är det ju hela den där tanken med en där någon sorts antihierarki och att det är för publiken, tycker jag avspeglas ju också i musiken, hur den är konstruerad liksom. För där kan det vara så att någonting upprepas under väldigt lång tid som är, egentligen kanske skulle vara, vad ska jag säga, händelsefattigt. Fast det är inte händelsefattigt, för det är energibyggande. Och det är inte den där fokus på text heller, på berättande text, utan texten kan vara, är precis som en sån här liten legobit, att det är som en hook eller bara en liten bit liksom, byggsten.
Om det ens finns liksom text.
Ja, om det ens är.
Ja, exakt.
Och det är något som är väldigt befriande i det, för att det är så mycket både inom pop och vad ska jag säga, självbekännande låtskriveri eller myten om tonsättargeniet och allting som, där liksom allting ska vara så genialiskt och autentiskt och det ska vara så otroligt förfinat på något sätt hela tiden. Att man ibland glömmer den här mest basala kommunikativa delen med musiken om varför man håller på.
Precis. Nej, men jag fångade upp, och den finns ju den här skivan att lyssna på överallt när man streamar musik, tänker jag. Och just det, jag tänkte på det som du pratade om, energibyggarna. Det finns ju ett spår, Energy 52, Café Del Mar.
Just det.
Den har jag alltid älskat sedan den kom. Och den har ju verkligen, ja men bara, några toner i början som bara liksom, ja men jag tycker det bygger energi på precis det sättet du beskriver.
Ja.
Liksom. Och även i din tolkning så tycker jag att det skapar samma grej liksom.
Ja, vad kul.
Så det är ett härligt spår i alla tappningar liksom.
Men det är något med det där, det är fint med det där. Att man visar förtroende för något enkelt på något sätt. Att,
ja,
att det här, just den här biten och den här idén eller det här bitet eller den där baslinjen är viktig. Liksom. Det är som att man säger det. Och nu placerar jag allt förtroende här istället för att nu måste det varieras, nu måste det ändras. Det här, liksom, man måste vidare, måste förändra, ska vara nya ackord och ska vara sofistikerat på det sättet. Men den där, det är något... enkelt och fräscht självförtroende i det där.
Precis, det tycker jag kan vara ännu mer liksom utdraget på ett liksom, ja men ett teknodansgolv där liksom, ja men förändringarna kan bestå i, jag vet inte, att det kommer någon ny hi-hat eller alltså, otroligt små saker som gör jättestora förändringar på ett dansgolv och liksom,
just det.
Ja men leder det vidare.
Ja.
Så, nej men verkligen fin grej. Och den vi pratade om när Pete Tong i Ibiza De sålde väl ut två liksom Wembley, ja. Om det nu är deras O2-arena, det är gamla Wembley, va, tror jag. Och det är mäktigt att det kan ha en sån publik. Ja. I Storbritannien skulle det inte funka på samma sätt här kanske, men
ja, nej, men det är ju fascinerande.
Exakt. Helt. Men han hade väl också, precis som du nämnde, med Hardwell byggt showen på att han är med.
Ja, och de hade ju, den var också så att det var mycket, det var backtracks och band med.
Just det, liksom, och att, artister, ja, alltså sångerskor, ja, och sådana.
Det blir liksom mer show kanske då, sådär. Men alltså det var schysst, det är ju jättefint gjort. Där.
Precis, och britterna har ju mer koppling till, ja, men Ibiza och dansmusiken, ja, i sig liksom. Inte riktigt likadant här. Men har du tänkt att ta showen i någon riktning eller behålla den liksom?
Alltså, det vet jag inte än riktigt. Jag har ju gjort, jag har kopplat den ibland till en liksom mer ambient del. Det finns ju den här Apex Twin Ambient 3 som är med i det hela. Men jag har gjort ganska mycket liksom översättningar och arrangemang av Brian Eno till exempel. Så att, det har också varit en bra grej att koppla, men det är ju mer tillbaka, kanske blicken då, en del av det i alla fall. Men liksom att Eno och kanske någon Tangerine Dream eller någonting sånt där till det där för att ha en annan del i programmet.
Men Eno gjorde du som något separat, eller hur?
Alltså... Ja, vi gjorde i Bärvalhallen för ett år sedan. Eno Remixed for Orchestra heter den. Och den var som en timme och 20 minuter lång, en enda lång remix av allt möjligt som han har gjort. Liksom.
Okej.
Okay. Och det är ju också samma grej där, att hitta ett sätt att översätta hans det elektroniska och det där. Som, hans musik, det är också som någon sorts, det är som chill out musik, så det är som på något vis har mycket gemensamt med dansmusiken fast man har tagit bort beatet många gånger. De där långa linjerna var väldigt liksom renodlat, väldigt liksom minimalistiska idéer och sådär.
Nej, jag tänker också, det fanns ett projekt i Finland också vet jag, som heter Classical Translations,
ja.
Som Finland har en ganska stark trans-scen. Trans också är en ganska bred elektronisk genre. Men som jag ser på det så är det mycket, ja, men handlar mycket om harmonier och liksom, ja, men klassisk musik med ett beat liksom. Och det funkade bra där också, verkar det som. Så det är kul att det händer. Och kul att det görs.
Jag tror att det är också en annan del i det här, till varför det görs liksom. Och det är ju att jag tror även orkestrarna förstår att det finns massa viktig musik som har gjorts liksom sista 50 åren som en del av vår repertoar, som där de inte har varit de första att göra det, men som att det kanske finns ett behov där att vi måste liksom ändå vara delaktig i den typen av repertoar, för den visar ju, speglar ju vår tid.
Precis, ja, men verkligen. Den där Inno-grejen förresten, finns den att lyssna på också?
Den finns nog, ja, den borde göra det. Alltså om man kollar på Sveriges Radio, de streamade den.
Okej, okay. Så den kanske finns kvar i något arkiv där.
Ja.
Får man leta fram det om det finns. Men jag tänkte om man går, du kanske vill lämna din domän, jag vet inte, för och nu utgår jag bara från mina egna tankar, att liksom i, om vi tar oss till mer klubbig miljö liksom, smått, medelstort, vad vet jag liksom, arbetar du någonting, eller om man liksom drar ner skalan från symfoni och kanske även, alltså om man är mer, då kanske man hamnar på ett band, alltså om man ska ha någonting som platsar i en liksom nattklubbsmiljö. Har någonting av det här varit i ditt huvud liksom? Alltså på den nivån, eller är man för långt?
Nej, alltså jag har ju gjort ett antal projekt med den här kammarensemblen. Och vi har ju spelat på Farsing flera gånger till exempel, och vi ska göra ett projekt här nu i maj. Men på något vis blir det som arrangör så där, så är det ju liksom, är det femman liksom i ett band, då är man inte, då är det ju mer att man ska vara med och lira och liksom,
just det.
Det är inte på samma sätt kanske som jag har jobbat, så att jag gillar miljön, klubbmiljön, självklart liksom, men om man ser till hur liksom liten ensemble, så är det ju någonstans där 15-20 som jag skulle vilja vara ändå. Just det. För att det...
Men det finns ju också, det finns ju ändå festivaler och scener där det kan fungera, tänker jag. Jag vet inte hur Bråvalla scenen såg ut, om det liksom, men jag menar, det finns ju dansanta sammanhang där jag tänker att det skulle platsa. Sen vet jag inte, det kanske är en utmaning. Nu bara spånar vi fritt här, som du märker. Men sen kanske är en utmaning då, som du sa, med, alltså, om man ska få till en punch i det hela liksom.
Nej, men jag tror inte, alltså, som när vi har gjort med kammarexamen där då, då har vi haft rumset med. Alla är uppmickade och vi har liksom samplingar och backtracks och sånt här också. Så att det är ju, den grejen är nog ingen svår att få till då. Nej. Och just det som är bra just när det är en klubbmiljö, då går det ju att stå på mycket mer och liksom så, som det är där, som inte går att göra i en konsertlokal kanske. För att den är som den är lite så här, ja, stor på något vis i soundet, så det går inte att få det där projicerade på samma sätt.
Nej.
Men alltså, jag, självklart, jag skulle ju jättegärna göra.
Jag bara försöker, som jag alltid, det är kul att liksom försöka, ja men jag vet inte, promota bredd och liksom, ja men som vi pratade om, lite överskridande projekt. Och du är inte heller en purist gällande 100% akustiskt då,
nej,
låter
nej,
det som
absolut
heller,
liksom. Inte. Alltså elektronik, alltså det är en tillgång, det är en innovation liksom. Det är ju alltid vad som låter bäst och vad som passar bäst. Och med symfoniorkester så vi brukar ju micka upp den naturligtvis ändå, så att den kan liksom få lite mer den typen av ljud. Men det går aldrig få det riktigt sådär som det är på en klubb.
Okej, men det är alltså inte en självklarhet ens att man mickar upp, utan det är lokalen i sig annars som erbjuder.
Nej, men alltså jag tror att när jag gjort Dance Music Symphony, då har det alltid varit uppmickat. Mm. Och de flesta projekt som jag gjort på senare år i Barvadhallen och så här, då har vi ju mickat upp det.
Okay.
Men gjort andra grejer också när det är bara vanligt.
Okay.
Så. Mm. Men jag jobbar helst med ljudteknik. Både för att kunna kontrollera ljudet och också att det ska blanda sig mycket bättre, om det är någon röster med, eller om det är keyboards eller något elektroniskt instrument. Men sen också bara för medhörningen. Alltså i orkestern är så långa avstånd att de lättare kan höra varandra och
just det.
Sånt här.
Som sagt, det här är en ny dörr som jag öppnar på glänt som jag inte vet så mycket om. Och då, men hur funkar det? Annars har man ingen medhörning?
Alltså om en orkester gör vanliga klassiska konserter, då har man inga mikrofoner eller ingen medhörning eller någonting sånt.
Okej. En utmaning. Ja, duktiga yrkesmän och kvinnor då?
Ja, det är det absolut. Ja. Och det finns ju liksom ett sätt att spela i orkester som vad ska jag säga, naturligtvis utgår från dirigenten, men det är inte bara där, det är ju folk spelar i varje stämma och hur stämledaren signalerar till sina kollegor, och det är ett väldigt intrikat samspel som sker hela tiden.
Ja, kul att glänta på den dörren lite grann, som sagt. Men finns det, upplever du att det finns människor i de orkestrarna som tycker att det här är för nytt eller liksom för...
Nej, jag tror så här, varje vecka när en symfoniorkester gör en produktion så är det några som kanske inte tycker det är så kul, och sen är det väldigt många som tycker att det är kul och sådär. Det är ju omöjligt att det är konsensus jämt.
Just det,
så är det ju.
Men de gör sitt jobb.
Men jag tror att de är så vana vid att liksom, även om de ska göra en Beethoven-symfoni så är det ju en måndag. Mm. Liksom att nu får vi se om det kommer lyfta den här veckan. Eller, alltså de gör ju aldrig att det skulle bli dåligt, men det kan vara även om det allt är, vad ska jag säga, borde vara helt rätt. Det är något klassiskt mästerverk, det är en fantastisk dirigent som är där och liksom, ja, det har alla förutsättningar, men det behöver inte lyfta ändå.
Nej.
Det är ju alltid att musiken måste alltid skapas på nytt.
Just det.
Och då kan det ju, har väl jag märkt i en del projekt som jag gjort, att just första dagen, och det är mycket, kan vara mycket ljudteknik och sånt där, och att det kan vara ett visst sånt här att det inte är lika vad ska jag säga, från början, inställningen behöver inte vara att det här kommer bli grymt.
Nej.
Men så kan man ju vinna dem också.
Just det.
Och är det är fantastiskt när ja, det är mitt jobb. Mm. Jag måste ju stå där och inte bara liksom säga vad det ska vara si och så, utan att entusiasmera orkestern och liksom så här, det här det här är viktigt, vi måste göra det här, det här kommer bli skitbra.
Just det.
Liksom. Och sen om publiken står upp och vrålar och det blir världens härlig energi liksom på scenen, så då är de ju med. Mm.
Men kommer det lätt för dig, den entusiasmen?
Ja, alltså jag skulle inte, jag är ju den väldigt, vad ska jag säga, privilegierade situationen att jag har fått jobba med den musik som jag vill under ganska lång tid nu. Så att jag vill ju inte göra något som jag inte känner massa glädje och entusiasm inför.
Just det.
Sen är det ju naturligtvis att kunna förmedla den. Det är ju väldigt viktigt och jag försöker det så gott jag kan.
Just det. Jo, men det där är väl också en parallell till liksom klubbvärlden, är väl också att, ja, men det är många element. Alltså det är personer som, ja, men kanske en DJ som spelar musiken som ändå påverkar med sin energi. Det är liksom låtval, det är rummet med liksom publiken som också, ja, men det kan ju vara två identiska liksom kvällar gällande DJ och låtval typ, men att det ändå skiljer sig i liksom.
Ja, precis. Det är aldrig, det är aldrig liksom givet vad det ska bli, så man måste alltid vara lyhörd för alla aspekter av liksom, lyhörd gentemot orkestern, lyhörd gentemot publiken och lokalen, och liksom så här, att kunna vara även i stunden så att säga, när man gör konserten, liksom känna av vad som händer.
Precis. Men finns det någonting, det finns inget inbokat Dance Music Symphony datum i detta nu, eller?
Nej.
Nej?
Det gör det inte.
Då hoppas vi att det dyker upp.
Absolut.
Jag tänkte vi kan också gå, det finns i alla fall, ja, men diskon är ju så här, vi pratar inte jättemycket disco i den här podden, men där föddes ju liksom dansgolvs- och DJ-kulturen som jag ser i alla fall, och diskon flöt över i house liksom. Allt sånt. Och du har ju också en show som heter en Disco Inferno.
Just det.
Som, ja, men beskriv lite den då.
Ja, den, det är ju liksom, repertoaren är ju superhits från 70-talet. Yep. Liksom. Och den idén kanske kom lite ur det här att jag hade sysslat med Kraftwerk och det här tyska faktiskt. Mm. För att från Kraftwerk till Giorgio Moroder är det ju inte jättelångt. Nej. Liksom. Så att det var, för mig var det liksom kroken hänga upp det på. Även om Moroder och Donna Summer, I Feel Love, det är liksom den första elektroniska dansmusiken som kom någonstans mot slutet av disco-eran egentligen. Men sen liksom allt vad den innehöll, kombinationen av det här liksom lite elektroniskt maskinella med det souliga och det svängiga och allt det där, var väldigt fascinerande att följa upp och fördjupa sig då när vi satte samman det där programmet.
Exakt, och där snackar vi mer, alltså ännu mer, ja, men mer show då, alltså mer, ja, mer liksom artister och, ja, så vidare.
Men egentligen är det ju samma grej med dansmusiken på något sätt, det där att den är för de som dansar. Även om det är liksom fantastiska sångar och karismatiska solister liksom, så är det ändå så där att, vad ska jag säga, vad heter de här, The Tramps liksom, har skrivit Disco Inferno. Alla har hört låten, men det är inte så många som kanske vet att det är de att det är det bandet liksom. Och många av de här superkända låtarna som man faktiskt kanske inte liksom vet riktigt vilka det är. För att det är låten som har blivit mer i fokus än artisten och sådär.
Mm.
Och sen det var ju samma grej med de låtarna. De är ju så konstruerade på ett sätt som är, det ska vara otroligt snabbt från att identifiera låten till allt det väsentliga i låten. Det finns liksom inget dödkött eller någon slagg i dem liksom. Så här, utan det är mer klockrena låtar verkligen.
Just det. Och hur har den, är det rätt att säga show eller vad ska man säga?
Ja, kan man säga det. Det är ju en konsert.
Konsert. Men,
ja.
Hur har den tagits emot? Eller när hade den premiär?
Den gjordes första gången 2019.
Okay.
I Berwaldhallen. Sen har den varit runt ganska mycket och nu gjorde vi den i höstas igen i Berwaldhallen.
Just det.
Och den är ju en det är en superpublik succé. Måste man säga.
Det
är alltid fullsatt och alla står efter några låtar.
Mm. Okay.
Och det är också en repertoar tror jag som det, dels är det de som var med, alltså som var unga på 70-talet, men det är ju som väldigt många yngre också. De har varit med liksom i den här tv-serien Glee i större delen av låtarna kom ju från den här tiden. Mm. Och de har en evig ny, vad heter det? De föds på nytt hela tiden. Och jag vet, de gjorde i Uppsala någon enkät till stadens DJs. Liksom. Vilken är den mest önskade låten? Och det är Gimme Gimme. Liksom.
Just det.
Och det är ju liksom svensk disco från 78 eller vad det kan vara.
Är den med i konserten?
Ja, den är med i konserten.
Mm. Är det många? Den tror jag att jag hittade, ja, men på Sveriges Radio streamade där kanske. Det är många hits. Kul, det låter som det är bra, ja, men bra vibe och bra stämning.
Ja, ja. Det är jättekul.
Nej, men jag tror också det finns, alltså, det är många, ja, men house och disco hänger ju ihop. Det är många DJ som spelar både och, så jag tror absolut det finns också liksom, ja, men folk som skulle vara intresserade från den sfären jag pratar till nu i podden och så vidare. Liksom. Så nej, ett spännande projekt.
Och sen tycker jag att det finns mycket av den tidiga diskon som är mycket mer soulig och lite jazzig sådär, som jag tycker har plockats upp av en del hiphop-artister och sådär, som liksom har den där lite lösare svänget precis, som är de där tidiga disco-låtarna som är helt skönt, som är mer liksom jazzfärgat på något sätt.
Mm. Exakt. Nej, men kul projekt, både Dance Music Symphony och Disco Inferno tycker jag. Men hur ser dina dagar ut nu, typ om vi blickar nutid och framåt?
Närmast, jag åker till Göteborg på nästa vecka och börjar repetera faktiskt en dansföreställning. Men det är en annan typ av dansföreställning. Mm. Det är på Göteborgs Operan. Kenneth Kvarnström, koreograf, har gjort en dansföreställning som heter 12 Songs. Som bygger på musik av Ane Brun. Så Ane är med på scenen och sjunger och dansar tillsammans med Göteborgs Operans dansare. Och ser det med hennes band och symfoniorkestern då i diket. Så vi har premiär där i början på februari.
Mm, okej, okay. Ja, det är snart.
Så det ska bli kul. Men sen ska vi ha med Radiosymfonikerna då i april ett samarbete med Lyckeli.
Okej. Okay. Mm.
Så att det är väl det jag håller på att skriva nu.
All right. Och vi har inga konkreta datum för disco-grejen heller nu framåt.
Jo, diskot görs i Norrköping i mars. Jag tror det är 7-8 mars eller någonting sånt där.
Okej. Okay. Är det samma liksom artister som är med på varje, eller kan det variera?
Det kan variera lite. LaGaylia Fraser var med nu innan jul i Bärbal. Hon kunde inte vara med när vi ska in i Norrköping, och då är det Linda Pritchard som är med istället.
Mm. Mm, spännande.
Mm.
Nej, men jag hoppas att vi kan mana våra lyssnare av den här podden att kolla in det du gör, både på bredden, men kanske men specifikt dansmusik.
Mm.
Det är dansmusik kopplade liksom.
Just det.
Jag hoppas du men fortsätter, det behöver inte vara uppdateringar, men att det bokas in och att det dyker upp där ute liksom. Jag tycker det behövs.
Ja, men vad kul. Ja, men det är verkligen otroligt kul och stimulerande att jobba med musiken.
Precis, så det blir en shoutout då till våra arrangörslyssnare, tänker jag, eller hur? Det
är absolut, väl,
öppet för requests och så, tänker jag. Nej, men det har varit supertrevligt samtal. Är det något mer liksom du vill förmedla till lyssnarna och... Så. du behöver inte komma med några stora klokheter eller någonting alls.
För alla musikentusiaster och sådär, så är det väl värt ett besök och lyssna på sin lokala symfoniorkester, oavsett vilken repertoar det är, för att det är en otrolig häftig upplevelse att bara få bada i det fantastiska soundet av en orkester.
Ja, men precis. Jag har gjort för lite av det själv, trots att jag bor nära Bärvalhallen. Men jag får förbättra mig. Nej, men absolut. Det är bra. Det är kul att se det men i dess, vad ska man säga, traditionella form, men även som sagt i det du gör mycket av. Så superkul. Och vill du ha följare någonstans? Ska man följa dig i någon sociala medier eller något sånt?
Ja, det finns någon Facebook-sida.
All right. Ja. Okej, men där kan man hålla koll på lite upcoming
precis
shower och grejer. Ja, men vad spännande. Oss kan man också följa i sociala medier, Dansmusikpodden. Och som jag sa tidigare, man kan supporta oss. Så gör det och kolla in Hans grejer. Som sagt, Dance Music Symphony finns på alla streamingplattformar.
Ja.
Så, ja, nej men tack Hans Ek.
Tack så mycket.
Tack.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.